A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till del 2 av Finlands historia. Du lyssnar på den blå hästen. Vi har ju avverkat allt från, jag säger, istiden och fram till Frändefolkskriget i slutet av 1910-talet. Men nu hoppar vi raskt in tillbaka igen.
Det här satte djupa spår i finsk historia. Kriget mellan röda och vita. Frändefolkskriget var ju trots allt en liten parentes. Men de röda och vita grupperna omfattade hela finska folket. Vi kanske ska reda ut det här med finnar och finländare och svenskfinnar också.
Aha.
När vi ändå är på gång. När Finland blev självständigt så blev alla som bodde i Finland finländska medborgare.
Mm.
Och finländska medborgare bestod av finnar som var finsktalande och sverigefinska.
Mm. Och är det de som pratar svenska?
Ja.
Och de som pratar finlandssvenska då?
Ja, men det är finlandssvenska. Finlandssvenska är det är svenska, fast det är lite olika. Man använder olika ord och vissa grammatiska skillnader också. Men det är svenska.
Just det. Så det handlar inte om att det är en finsktalande person som har lärt sig svenska och har en klingande accent. Utan
Nej.
Det är liksom en egen gren av svenskan.
Ja. Och det här var ju besvärligt. Under den här perioden, under 20-talet, så bildades en terrorgrupp inom den vita rörelsen. Den hette Lapporörelsen. Och det var alltså en ren terrorgrupp som åkte runt i hela landet och sköt det de kallade för kommunister. Återigen någon slags kommissarieorder. De kunde utse i princip vem som helst till kommunist och så sköt de dem.
Mm.
Det var en ren terrororganisation.
Var det alltså någon form av supernationalism som låg bakom?
Ja, man ska komma ihåg också att det var ju många röda som satt i koncentrationsläger och som fick sitta där ganska många år om de överlevde.
Mm.
Även röda hade ju motsvarande koncentrationsläger. Men eftersom de vita vann så upplöstes ju de i samband med freden. Först på 30-talet så blev man ett någorlunda enat folk. Men ärren fanns kvar.
Ja, det förstår jag. Det var inte så lång tid.
Men på 30-talet så hade de vita hade haft makten här nu under en ganska lång tid. Och där utvecklades någon slags tanke om Storfinland. Det fick ju ingen större betydelse i vinterkriget, men däremot i fortsättningskriget som kommer efter vinterkriget. Vi måste nämna Åland här också.
Mm. Genierna i Östersjön, som jag vill kalla dem.
Ja, verkligen. Åland var ju ett demilitariserat folk efter Krimkriget.
Mm.
Och man gjorde stora ekonomiska vinster under slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Vid den här tiden så var nästan hela Åland svensktalande. Och man såg det som naturligt att tillhöra Sverige.
Mm.
Det tyckte ju inte Finland. Så att Finland drog frågan till Nationernas förbund som, där kommer Wilson in igen.
Jaha, ja.
Hans 14 punkter där Nationernas förbund var det viktigaste efter första världskriget.
Mm.
Och jag om jag inte minns fel, så är väl det här en enda fråga som fick någon betydelse för Nationernas förbund. Man röstade på Åland och över 90% röstade för att man skulle anslutas till Sverige. Men Nationernas förbund avgjorde frågan att Åland skulle tillhöra Finland men ha ett långtgående självstyre. Och så är det idag.
Men du menar att det är också det enda som de gjorde?
Ja, jag tror det. I övrigt så var det ju kaos. Du menar, Italien anföll Etiopien och Nationernas förbund sa nej, det får ni inte. Mm. Det var ingen som brydde sig.
Nej, men här brydde man sig.
Här brydde man sig, ja. Finland och Sverige följde lojalt Nationernas förbunds beslut. Nu är vi alltså på 30-talet och Finland kände sig instängt. Sovjet hade erövrat Baltikum och hade en överenskommelse med Hitler, Stalin och Hitler i Molotov-Ribbentrop-pakten. Den gick ut på att Stalin fick Baltikum och Finland.
Mm.
När det gäller Baltikum så var det ryska trupper, sovjetiska trupper som gick in och bara vandrade in. De gav sig med en gång.
När var det här ungefär?
Det är 39 det handlar om. Och det trodde han ju att det skulle gå att göra i Finland också. Men där hade ju Finland en väldigt duktig krigsmakt som var vana att strida i snö, var vana vinterkrigare. Dessutom så var terrängen väldigt gynnsam för försvarare. Man kunde inte ta sig fram med tanks och annat.
För det här är alltså vinterkriget?
Det här är vinterkriget, ja. Det var i november man gick in. Och det gick inte så bra för sovjeterna. Men till slut så insåg ju Stalin att så här kan man inte hålla på. Så han skickade dit elittrupper. Och Finland höll ju på att gå samma väg som Baltikum. Men man lyckades med hjälp av Madame Kollontai.
Ja, Alexandra Kollontai.
Som var rysk ambassadör, sovjetisk ambassadör i Stockholm. Och även USA. USA på den här tiden började stödja Finland, men man gjorde det väldigt diskret. Men man medlade i alla fall.
Och vad kom man fram till då?
Jo, då kom man fram till att Finland skulle förlora massor med land i Karelen, gamla Keksholms län, men även Viborg som var Finlands andra stad. Det var stora landförluster man gjorde.
Det som, om man tänker att man har kartan framför sig då, så är det alltså att allting flyttar, sovjetiska gränsen flyttas norrut alltså.
Ja, nordväst.
Nordväst.
Ja. När man knaprar på det finska området kring Finska viken längst in.
Mm.
Syftet var ju att försvara Sankt Petersburg mot anfall. Och det var nu som Saima kanal, eller mynningen till Saima kanal mot Finska viken blev ryskt.
Eller sovjetiskt.
Eller sovjetiskt.
Ja, det här kommer aldrig gå. Vi kommer aldrig kunna säga rätt. Okej, okay, men så det här finska vinterkriget då, hur länge håller det på?
Ett antal månader handlar om. Efter vinterkriget så insåg ju Finland att man måste satsa på sitt försvar. Man började en enorm utbildning utav folk. De som hade deltagit i kriget blev nästan automatiskt befordrade så att löjtnanter blev kaptener och så vidare. Så att under 1940-41 så hade Finland en ganska slagkraftig armé. Och som jag sa förut så kände sig Finland väldigt instängt. Och då såg ju Finland en möjlighet att försvara sig. Man sökte kontakt med Nazi-Tyskland. Den kontakten kanske blev lite djupare än vad man från början hade tänkt sig i alla fall. Tyskarna skickade dit krigsfartyg, man skickade dit flygplan och man skickade dit trupper. Det var ungefär 200 000 tyskar i Finland.
Oh, jäklar.
Syftet var att de skulle delta i det stora anfallet mot Ryssland 1941. Och här kom ju Sverige in i bilden, det ska vi inte prata om så mycket, men det var en väldigt, väldigt traumatisk händelse i Sverige i samband med det här. Det fanns en division, jag kommer inte ihåg hur många, 10-20 tusen man någonting, som var stationerad i Norge. Och de krävde, Hitler krävde att den divisionen skulle fraktas genom Sverige på svenska tåg. Och det här var alltså mycket traumatiskt för Sverige. Man ansåg att man inte hade någon som helst möjlighet att sätta emot. Och Engelbrektsdivisionen fick åka genom Sverige.
Det var så den hette?
Ja.
Men vi gav med oss ändå och lät Engelbrektsdivisionen åka där?
Ja, efter hot om invasion. Det finns ju mycket skrivet om det här och det finns massor med berättelser om hur tyska fullt beväpnade soldater gick av på stationerna och sånt där.
Mm.
Men så var det i alla fall. Men Finland deltog alltså på tysk sida och man anföll Sovjet samma dag, samma vecka i alla fall, som Hitler anföll Sovjet i juni 1941.
Mm.
Det här var ju då mumma för de stora nationalisterna på den vita sidan. De drömde om ett Storfinland. Och Storfinland skulle omfatta hela Karelen ner till Estland. Det skulle omfatta stora delar utav dåvarande Sovjet på, vad blir det, östgränsen upp till Vita havet. Städerna Arkhangelsk och Murmansk skulle tillhöra Finland. Det var ju så att under det här området var ju omtvistat under historien. Det bodde alltså finsk-ugriska stammar där från början. Och en del av dem pratade finska och en del av dem pratade ryska. Enda problemet var att de var ortodoxa. Medan finnarna var ju lutheraner. Så att det fanns ju en kulturell skillnad. Men det struntade man i. Man drömde om ett Storfinland. Och det här gick jättebra från början därför att Stalin var helt upptagen med att möta hotet från Tyskland. Sen började det ju gå lite sämre för tyskarna. Dessutom så var det en period på två år ungefär under fortsättningskriget som kallades för ställningskriget. Av något skäl som jag inte vet i alla fall så behöll man sina ställningar de man ansåg att skulle vara gränser för Storfinland i två år någonting. Men under de två åren så förändrades ju de strategiska förutsättningarna helt och hållet. Ryssarna var på anfall och tyskarna var på försvar.
Mm.
När ryssarna kände sig tillräckligt säkra på att med tiden kommer de att slå tyskarna så vände man sig mot Finland och skickade elittrupper dit. Det var ju massor med finska trupper, även tyska förstås, som blev nedmejade av de ryska soldaterna, ryska tanksen. Det var ju här man hittade på den här Molotov-cocktail. Man hade lite ont om pansarbrytande vapen, så man fyllde bensin i en flaska och satte veke på den och tände eld. Mm. Så kastade man det på en tanks som brann upp.
Men så det är en finsk uppfinning?
Ja, det är en finsk
alltså.
Uppfinning.
Hur lång tid håller det här, vad sa du att det här kriget heter?
Fortsättningskriget.
Fortsättning. Hur lång håller det på då?
Ja, det håller på till 44 tror jag.
Från 41 till 44
ja,
alltså?
Ja, men det var alltså ställningskriget var i mitten där det inte hände så mycket.
Nej.
Men när Stalin slog till, då hade Finland ingenting att sätta emot.
Nej.
Det här är ju både tur och tajming för finnarna. Stalin kunde ju mycket väl ha erövrat hela Finland med den här tiden. Men det ville han inte. Han ville ha lugn och ro uppe på sin västra front för att sätta in alla krafter mot Tyskland.
Mm.
Det här såg han bara som en liten avledningsmanöver att få Finland att hålla sig tysta.
Men det måste väl ha varit Stalins tanke att flytta upp de finska och tyska styrkorna en bit uppåt så att han kan få ha Stalingrad i fred liksom.
Ja, han gick ju ännu längre. Han fördrev alla kareler, alla finsktalande från området. Det handlar om flera hundratusen man, 400 000 tror jag det var, som fördrevs ifrån området norr om Leningrad. Och sen skickade han dit trogna sovjeter. Så de fick den marken helt enkelt. Och det här ställde ju till det våldsamt. Hur skulle de ta hand om alla dessa människor?
Mm.
Dessutom hade man ju 100 000-tals soldater man skulle ta hand om. Jag pratar om timing. De hade ju tur på det sättet att Stalin inte ville erövra Finland.
Mm.
Men de hade ju otur på det sättet att det blev en stor folkfördrivning och de fick betala ett krigsskadestånd på $300 miljoner, en enorm summa på den här tiden, till Sovjet.
Ja, det är väl ungefär vad Kanye West tjänar på att gå upp ur sängen idag.
Ja, och det var satt i 1938 års valuta.
Mm.
Så att man inte skulle kunna fuska sen genom att göra inflation.
Mm.
Och sen var det då gamla vanliga. Man skulle få arrendera flottbaser i Hangö och några öar i Finska viken och sånt också. Men det var inte så viktigt. Men det viktigaste i fredsavtalet från Sovjets sida, det var att Finland förklarade fred, att man avpoliterade alla soldater och man bröt kontakten med Tyskland.
Mm.
Och man lovade att fördriva de tyska soldaterna som fanns i norra Finland.
Så freden, den här freden sker alltså innan liksom vanliga andra världskriget freden?
Ja. Det var det jag menade med timing.
Ja.
För att Sovjet vill ju till varje pris slå Tyskland sönder och samman.
Mm.
Och då ville man ha lugn och ro här uppe.
Jaha, då förstår jag.
Det var därför som Finland fick, trots att de förlorade ordentligt, fick en ganska hyfsad fred. De blev ju i alla fall, fick vara självständiga fortfarande. Vilket baltiska staterna ju inte var.
Nej. Men visst var Sverige väldigt engagerad i vinterkriget?
Ja, det fanns ju kampanjer som gick i Sverige. Finlands sak i vår.
Ja, just det.
Den svenska hjälpen var ju dominerades ju av unga officerare.
Mm.
Löjtnanter och fänrikar och annat. Även kaptener. Men den svenska regeringen var ju försiktig även här. Man skickade massor med hjälp. Även viss militär utrustning skickade man. Så Sverige hjälpte ju till efter bästa förmåga. Men man kunde ju aldrig förklara krig mot Sovjet.
Nej.
Man hade ju en hel organisation som tog emot finska krigsbarn också.
Mm.
Det var cirka 70 000 sammanlagt finska krigsbarn. Upp till 14 år eller något.
Men var det många som stannade kvar?
Ja, det var 15 000 någonting som blev kvar.
Mm.
Men det var många som hade dåliga minnen av den här tiden.
Ja, det är klart. Men när det gällde svenskarnas inblandning i fortsättningskriget då? Hur var det då?
Det var ju, vad ska jag säga? Det fanns ju en ganska brett utbredd tro på den tyska krigssaken bland officerare.
Ja. Ja, det var ju diplomatiskt uttryck. Ja.
Och det var en hel del svenska officerare som skulle hjälpa Finland och Tyskland med anfallet mot Sovjet. Däremot var ju inte det folkliga stödet så stort.
Mm.
När vi nu pratar om fortsättningskriget och så måste man ju nämna en oerhört berömd bok som såldes i jätteupplagor. Den hette Okänd soldat och handlade om vinterkriget. Och
vem har skrivit den?
Det var en finsk författare som hette Väinö Linna.
Mm.
Och han ger alltså en väldigt naken och väldigt realistisk bild av motiven och hur folk reagerade för kriget. Och det var inte bara hjältar utan det var människor det handlade om.
Mm.
När han hade skrivit den boken som blev en internationell bestseller på 50-talet så blev han ekonomiskt oberoende.
Mm.
Då kunde han skriva en trilogi också. De hette högt upp Lansar, Järvis, Moar, upp Trälar och vad heter den sista? Söner av ett folk.
Mm.
Det här är dagens boktips, de här fyra böckerna. Ska man börja med någon så ska man väl börja med Okänd soldat, för det är en spännande krigsskildring.
Mm. Kul, då ska jag försöka hinna läsa dem. Men när fortsättningskriget nu då tar slut i och med freden som man har slutit med Ryssland, Sovjet, så har man då 300 miljoner man ska betala. Man har sumpat hela tanken om Storfinland. Man har drivit ut tyska soldater uppe i Lappland.
Mm.
Eller?
Ja.
Och förlorat ganska många unga män då, kan man väl tänka sig. Plus att man har förlorat jättemånga människor i finska vinterkriget.
Mm.
Och man har förlorat jättemånga barn, eller förlorat, men de är inte där. Nej. Längre i Finland. Det är inte mycket kvar då av Finland, eller?
Nej, det är massor med folk överallt som man har svårt att sysselsätta.
Just det, för det har ju kommit in de flyktingarna från Karelen.
Flera hundratusen flyktingar från Karelen.
Mm.
Det här var en väldigt besvärlig tid för Finland. Man skulle alltså betala de här pengarna, man skulle hitta sysselsättning för de här människorna, de skulle ha någonstans att bo. Och det här resulterade ju i en jättelik utvandring, inte minst till Sverige.
Mm.
Det är nu den här finska befolkningen i Mälardalen etableras.
Jaha.
Eskilstuna är fortfarande en stor finsk stad.
Ja.
I Västerås och Strängnäs och överallt. Man kunde inte försörjas helt enkelt. Det var svårt.
Mm. Men i hemlandet, hur hanterar man det här då?
Man hanterade det här med flyktingarna, de fördrivna, genom att ge dem jord i första hand. Tyvärr så föll man ju i den fällan att de fick små tegar att försörja sig på. Och det kunde de väl göra ett tag. Men sen så kom rationaliseringarna och eländerna senare på 60-, 70-, 80-talet. Så skapade en arbetslöshet. Men samtidigt så skulle man betala det här krigsskadeståndet.
Mm.
Jag tror att det var på 6 år som sen förlängdes till 8.
Det är fortfarande väldigt mycket pengar på så kort tid.
Ja, det är jättemycket pengar. Man lyckades låna upp pengar. USA ställde upp och lånade pengar. Sverige lånade ut pengar. Och man löste det på det sättet att de pengarna gavs till den finska industrin, som tillverkade saker som man räknade av mot krigsskulden till Sovjet.
Som en slags liksom naturahushållning nästan.
Ungefär
då.
Så, ja.
Men gud vad smart.
Ja, och det innebar då att den finska industrin byggdes upp från grunden med moderna maskiner. Och man satsade på utbildning också av arbetskraften.
Mm.
Det resulterade i att finsk industri kom att bli ledande under de här åren.
Det sägs ju att det var på den här tiden, kring 1960-talet då, som urbaniseringen av Finland på allvar tog fart också.
Ja, det var det. Det hade ju att göra med industrialiseringen i allra högsta grad. Finland är väldigt duktiga på utbildning och är fortfarande duktiga på utbildning.
Mm.
Det var här den stora boomen byggdes upp med grundskola, gymnasieskola, yrkesutbildning. Man hade, var det 8 eller 10 universitet som man startade vid den här tiden. Man
plus hade ett antal högskolor.
Ja.
Är det nu som man får igång den finska designen? Är det liksom den här tiden?
Nu tar den väl fart, men den har funnits tidigare.
Berätta.
Redan i början av 1900-talet, 1902 närmare bestämt, så startade man en skola som heter en centralskolan för konstflit.
Nej men gud, vilket bra namn.
Ja. Den var väldigt betydelsefull för konsthantverk och ja, design och så.
Mm, för det är väl nu som generellt i Europa som man håller på mycket med det där med handarbetets inträde igen. Är det inte så?
Ja, det hänger ju också lite grann ihop med nationalismen. Och det är nu som Alvar Aaltos möbel Han var ju arkitekt också, influerad av europeiska rörelser, funktionalismen och så. Hans möbelkonst med böjträ och så, den började på den här tiden. Sen har du Viola Gråsten som var en berömd textilkonstnär som kom till Sverige sen och verkade vid NK:s textilkammare. Det var ju samtidigt som det här utvecklades på olika håll. Alltså det finns en sorts, det finns ett slags stramhet i formspråket i den finska konsthantverket. Det är någon som har kallat det för en symbios mellan barkbröd och diamanter. Det tycker jag är så tjusigt.
Verkligen, gud vad fin.
Och här kommer ju också in Vuokko som var lite senare då. Vuokko och Marimekko ungefär samtidigt. Och det var Itala glasbruk och konstnärer inom det och så vidare.
Så det är så tidigt alltså?
Ja, det börjar ju här, men det utvecklas ju mer och mer. Så under 50-talet var de ju jättestora, de här.
Ja, och vet ni, jag kommer ihåg att Jackie Kennedy bar en klänning av ett Marimekko-mönster. Om det var hon Maya Isolas mönster i något sammanhang. Och bara alla världens kvinnor... Henne ska vi ha, skrek de. Och gjorde Marimekko välkänt.
Ja, det stämmer nog bra det.
Ja.
Sen var det ju så också att det här med, man ska inte underskatta de här 300 miljonerna. Man fick alltså en modern industri. Man hade det knapert under ett antal år, 8-10 år någonting. Men sen började Finland blomstra.
Mm.
Och det var i slutet på 50-talet och under 60-talet som väldigt många industrier, framförallt exportindustrier, blomstrade. Och det var ju då också det här konsthantverket blomstrade. Så det hänger ihop.
Ja, det är klart. Men hur går det då med den här återbetalningen? Om vi då går fram till 60-talet igen.
Det går jättebra.
Ja, man klarar av det.
Ja.
Och vad händer sen då?
Ja, under den här perioden, under Stalintiden, så handlade det om att trampa väldigt, väldigt varsamt. Man hade två väldigt duktiga politiker som hette Kekkonen och Paasikivi.
Det finns en tax som jag vet som heter Kekkonen idag.
De lyckades hålla Stalin och Sovjet lugna att Finland inte skulle hitta på några dumheter.
Mm.
De tog inte emot en Marshallhjälp till exempel.
För det skulle ha fått Stalin att bara... Nu
de gick inte med FN heller.
Nej.
Och i Nordiska rådet och annat. Så att de höll sig flytande under de här åren. De hade ju väldigt stort ekonomiskt utbyte utav Sovjet. När krigsskadeståndet var betalt så var ju Sovjet fortfarande Finlands största marknad. Efter Stalins död... Så gick de med i Nordiska rådet, för det var ju kulturellt utbyte mellan nordiska länder. Det var tämligen ofarligt.
Mm.
Och sen gick de med i FN. Och det var ju också tämligen ofarligt för de Khrushchev och Jeltsin och dem.
Mm.
Och det var ju där Finland grundade sitt stora internationella kontaktnät som de har idag.
Det hade jag ingen aning om att de har idag.
Jo, de hade en före detta president som heter Ahtisaari.
Mm.
Han är idag anställd på FN som någon vice chef där. Och som dyker upp lite då och då i tidningar och tv och medlar i konflikter.
Jaha.
Tarja Halonen som var förra presidenten, hon hade ju också ett internationellt kontaktnät, men hon deltog ju inte i medlingar och sånt.
Mm.
Men 89-90 när muren föll och Sovjet föll samman, så föll ju också den sovjetiska ekonomin samman.
Ja, just det.
Och det kom ju att påverka Finland väldigt, väldigt starkt.
Mm.
De måste söka sig nya vägar.
Mm.
Det gjorde de framgångsrikt också.
Var det, är det nu som Nokia börjar?
Nu börjar Nokia komma.
Oh, coolt.
Och Nokia stod, nu kommer jag inte ihåg om det var en tredjedel eller en fjärdedel av den finska statsbudgeten under sina glansdagar.
Mm.
Nokias idé var ju att tillverka billiga telefoner som alla kunde köpa.
Mm. Alltså om jag inte minns fel så var det liksom när filmen Matrix kom i slutet av 90-talet. Då hade liksom Keanu Reeves en Nokia-telefon som han ringde till framtiden med. Så man bara, wow, det här var det snyggaste. För det var ju väldigt designat också och snyggt, väldigt snyggt.
Under Tarja Halonens tid så gick man med i EU.
Mm.
94 var väl det. Och framförallt det enda nordiska landet som införde euron.
Ja, ja.
Och det gjorde man 1999.
Mm. Och vad hade man för argument för det då? För att man
de är ju ännu mer beroende än Sverige av en exportindustri. De behövde exportera till varje pris och EU var ju lockande vid den tiden.
Mm, just det.
Vi kanske också ska säga när det gäller IT-boomen.
Mm.
Att den var som störst på 90-talet och början av 2000-talet. När Nokia var det gyllene företaget i Finland. Sen började ett antal asiatiska tillverkare, bland annat Samsung, att tillverka telefoner som inte slog ut Nokias telefoner, men i alla fall sålde väldigt bra.
Mm.
Så Nokias omsättning minskade och man har idag inte riktigt hittat tillbaka till de stora vinsterna.
Så vad livnar man sig på idag då?
Jo, men det är ju fortfarande ett stort företag.
Uh-huh.
Man har fått banta en hel del och man satsar väldigt mycket på forskning och utveckling. Man har ju vinster kvar sedan den goda tiden. Man har bytt operativsystem och överhuvudtaget försöker man i alla fall att ta upp konkurrensen med Samsung och de andra asiatiska tillverkarna.
En annan sak som jag tänkte på med Finland. Två saker som jag tänkte på. Det ena är ju finska romer. Känner man ju till.
Mm.
Hur är, mamma, du kan ju en del om romer.
De är cirka 10 000 i Finland idag. Och sen är det väl ungefär 3 000 finska romer i Sverige också.
Aha.
Men Finland var väl bland de första som erkände romer som nationell minoritet.
Ja.
Från början så var det så att på 1600-talet så utvisades romerna ifrån Sverige till norra Finland. Och där fick de klara sig så gott de kunde då. Och sen senare så tvingades de att delta i krigstjänst. De lär ju ha varit duktiga krigare. Men sen så med tiden så blev de ju erkända då som en minoritet och romani som minoritetsspråk.
Ja, just det.
Men det var först 1970 någonting som den första lagen mot diskriminering kom. Du frågade vid något tillfälle om finska romernas dräkt.
Ja, just det.
Och det kollade jag lite. Och den traditionella dräkten, den kom inte förrän i början av 1900-talet. Eller den som man uppfattar som traditionellt finsk.
Jaha.
Och det kan ju möjligen ha haft att göra med den allmänna nationella identitetsbehovet eller så. Jag vet inte.
Ja. Vad har vi mer som är typiskt finsk? Jo, bastun.
Från början så hade alla gårdar på landet sin egen bastu. Antingen då en jordbastu från början. Och senare så kom det timmerstugor som man använde.
Ett litet hemmaspa.
Ja, fast den användes ju också väldigt ofta som rök och tork.
Jaha, för mat alltså?
För matvaror, ja.
Ah, men åh, det hade man ingen aning om. Vad fiffigt.
Ja, det var fiffigt, men den hade ju ingen rökgång. Så att när de skulle basta, då var de ju tvungna att vädra emellan.
Ja, intressant. Är det något mer?
Ja, om man nu ska fortsätta på litteraturspåret.
Ja.
Då är det lite svårt att undvika att notera att det är så många kvinnor. Om vi börjar med Edith Södergran. Hon skrev ju på svenska.
När då?
20-talets början någonting sånt. Eller om det var ännu tidigare förresten. Hon hade TBC och låg länge på sanatorier och så. Hon skrev influerad av den både ryska och kontinentala modernismen. Om längtan och livsbejakan och så. Landet som icke är en av hennes stora böcker.
Mm.
Sen så har man ju, om vi hoppar en bit längre in, så har du Märta Tikkanen som har skrivit Män kan inte våldtas om könsrollerna. Och så har hon skrivit Århundradets kärlekssaga som handlar mycket om hennes äktenskap med Henrik Tikkanen som var en berömd kritiker och författare.
Urtrevlig typ som behandlar henne väl, utgår jag ifrån.
Ja, det var kanske både och, för det fanns ju kärlek också.
Ja.
Sen har vi Tove Jansson.
Har hon bara skrivit om Mumintrollet?
Nej, hon har skrivit flera andra, både romaner och dikter och så.
Har du läst?
Jag har läst en av hennes prosaböcker i alla fall.
Ja. Gillar du det?
Ja, jättemycket.
Mm.
Men för mig är Tove Jansson väldigt finsk på något sätt. Lite kärv och ändå väldigt... Ja, kärv och jordnära och väldigt klok.
Mm.
Och jag tycker det märks på något sätt även när hon skriver att hon är konstnär. Sen kan vi gå till de nya.
Mm.
Eller vad jag ska säga, dagens författarnamn. Och då, de som vi känner till väldigt väl här i Sverige i alla fall, det är ju Monica Fagerholm och Susanna Alakoski. Men de skriver ju på svenska.
Mm.
Sofie Oksanen, hon skriver ju på finska. Och det är Stalins kossor och utrensning är väl de man känner till också. Det måste ju finnas män också.
Arto Pasilinja.
Ja, Arto Pasilinna, han är ju en sort för sig också. Det är ju väldigt roligt att läsa hans böcker. Han är ju väldigt frodig.
Mm. Jag tänkte också på, när det gäller film, Karus Mäki hette han, va? Mm.
Ja, det var till och med två bröder.
Ja, just det.
Aki är väl den som har regisserat Mannen utan minne.
Ja, den kommer jag ihåg.
Ja. Det fanns en lite udda kvinnlig filmare också som hette Rani Mollberg och som gjorde en film som hette Jorden är en syndfull sång.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg den så mycket annat än att den var också så där väldigt frodig och mustig och så där allmänt ångande av erotik och så.
Är det något mer? Är vi framme här någonstans vid slutet? Hur går det för Finland idag förresten?
Ja, det går jättebra för Finland. Det som märks mest i Sverige är väl det här diskussionen om svenska språket. Svenska språket är ju ett av Finlands officiella språk.
Mm.
Men under senare årtionden så har man ju inte tagit det på större allvar. Utan finska byråkrater och finska ledare talar ju finska idag. Den svensktalande delen utav finländarna, de är ju koncentrerade till vissa delar. Ekenäs utanför Helsingfors och i Vasa.
Mm.
Det finns ju en hel del svensktalande i själva Helsingfors också. Och det finns en ganska så stark opinion i Finland att ta bort svenskan som officiellt språk.
Är det det? Står sannfinländarna för det?
Ja. Jag ska inte säga att de är mörkmän, men de står alltså för värderingar som ligger de vita väldigt nära.
Jaha, okej. Okay.
Bland annat så har ju samfinländerna drivit frågan om att Finland, i Finland ska man prata finska.
Mm.
Och att svenskarna är, svenska är ett gammalt erövrarspråk.
Mm.
Och de har väl fått en viss genomslag för det. Det är en valfråga helt enkelt. Hur det kommer att gå med det här, det vet vi inte riktigt. Men svenskan är ju ifrågasatt i allra högsta grad.
Mm. Men ska vi säga ungefär så här då?
Mm.
Jag tycker det är fantastiskt att ett land som bara har en 5-någonting miljoner invånare har satt så stort avtryck överhuvudtaget på omvärlden.
Ja.
Ja,
och att de har, genom att de har satsat på utbildning, har väldigt mycket utbildad arbetskraft som har bidragit väldigt mycket till finsk rikedom.
Mm. Men hörni, tack så hemskt mycket för idag. Det här var ju jättespännande. Vi finns på Facebook på Den blå hästen. Där lägger vi in lite korrigeringar och tillägg och sånt där som händer, som vi får av våra fantastiska lyssnare. Eller om vi kommer på något mer. Gå gärna in där om du inte känner till det. Det är alltså Den blå hästen, skriver man bara i sökfönstret på Facebook. Vi finns också på mail dbh@triumf.se. Ha det så jättebra, du som lyssnar, och vi hörs snart igen. Hej då då!
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.